Hej och varmt välkomna till det här specialavsnittet av Bildningspodden som vi spelar in live på Riddarholmen i Norstedts förlagshus. Här firar vi ikväll utgivningen av den nya bildningsboxen. Det blir vin och livemusik och framförallt samtal med årets essäskribenter om deras texter. Och de samtalen kan även ni, våra kära poddlyssnare, få ta del av nu. Ni kanske kan hälla upp ett glas där hemma och lutar tillbaka och lyssna. Det kommer att handla om feministfilosofer på resa, om religiösa kvantfysiker, undergångspoeter, om borrmaskiner som avslöjar hemligheter på havets botten och sist den lilla frågan om det finns mening bakom allt som sker eller om våra liv bara styrs av slumpens spel. Årets bildningsbox är den tredje i ordningen och kan vi berätta också blir den sista. Anekdotsessär kommer ta en liten annan form framöver, men det har varit en ynnest och en stor glädje att få ge ut de här essäerna i det här otroligt lyxiga och fina formatet i samarbete med Norstedts förlag. Så innan vi börjar nu så känner jag att jag skulle vilja passa på att tacka de personer som har gjort det här möjligt. På förlaget Lars Molin som är redaktör på Norstedts, som är fast och trygg hand har lotsat alla tre boxar genom bokproduktionen. Lina Sjögren som är PR-ansvarig på förlaget, som har spridit ordet om boxarna och arrangerat alla dessa fina bildningskvällar som vi har haft i samband med utgivningen. Patrik Hadenius är inte längre chef på förlaget, men han var det när vi började, som gjorde satsningen möjlig från början. Stort tack till er alla. På anekdotredaktionen så vill jag tacka Hedvig Hernsten, som är redaktör för Anekdotsessär och gjort ett fantastiskt arbete med texterna. Anna-Maria Hellgren, som är konsthistoriker och bildredaktör för Anekdot, som har gett alla essäerna vackra illustrationer och har gjort de här väldigt vackra omslagsillustrationerna. Och Fredrik Andersson, som är formgivaren som står bakom just själva lyxförpackningen, som har skapat hela formen. Flerfaldigt prisbelönad form, så stort tack till dig också. Tusen tack till alla er tre för att jag får äran att jobba med er. Vi ska också tacka våra finansiärer, Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet där anekdotredaktionen bor, Kungliga Vittelsakademin och Riksbankens jubileumsfond. Och sist då, men inte minst, det allra största tacket till alla forskare som har bidragit med texter till de här boxarna. Det är ju trots allt er som det här handlar om. Så hög tid att rikta strålkastarljuset mot årets fem författare. Och då skulle jag vilja börja med Ulrika Björk. Välkommen upp. Välkommen Ulrika.
Tack.
Du är filosof vid Södertörns högskola och har skrivit den här sen. Beauvoir i Amerika. Och Beauvoir i din titel är Simone de Beauvoir. Hon är ju närmast sinnebilden för en intellektuell. Men det finns också en massa schablonbilder och skeva föreställningar. Kan inte du börja med att ge en presentation för någon som kanske aldrig har talat om Simone de Beauvoir, vem hon var, hur du skulle vilja beskriva henne?
Simone de Beauvoir var en filosof, författare och så småningom blev hon också framförallt känd som en feministisk ikon, 1900-talets stora feministiska ikon. Hon föddes 1908 i Paris. Hon växte upp under första världskriget, utbildade sig under mellankrigstiden och gjorde karriär, eller fick sitt genombrott kan man säga, under ockupationsåren som hon tillbringade i Paris under andra världskriget. Hon debuterade 1943 med en roman som finns utgiven av det här huset på svenska.
Och du följer ju henne i ett väldigt specifikt historiskt ögonblick. Hon gör en resa genom USA 1947. Hur kommer det sig att hon gjorde den här resan från första början?
Ja, alltså hon blev inbjuden, hon och flera existentialistiska filosofer från Paris då. Man hörde talas om den här rörelsen som ju både var en akademisk tradition, filosofisk tradition, men också en nästan en moderörelse i Paris på den här tiden. Som då, och ryktet om de här filosoferna spred sig till USA. Så att det var flera som åkte över, hennes partner och kollega får man väl säga, Jean-Paul Sartre, han hade rest över, Albert Camus blev också inbjuden. Så hon blev inbjuden till att hålla föreläsningar helt enkelt på ett antal kvinnliga college i USA och även universitet, de stora universiteten som Yale och Harvard, och sen också på franska kulturinstitut.
Det var ju en rejäl turné, hon var över hela landet i stort sett.
Mm, precis, hon flög till New York. Reste så småningom med tåg till Chicago, bilade ner längs västkusten med vänner. Hon träffade inte bara då akademiker utan också filmare, författare, skådespelare, intellektuella, musiker också. Och sen så åkte hon buss genom södern, den amerikanska södern, och sen tillbaka till New York. Mm.
Hon hinner med väldigt mycket, förstår man av din essä, både antalet personer hon träffar.
Fyra månader ska vi se också. Det här utspelade sig från januari till maj.
Mm. Ja. Ja, det är en rejäl resa. Och hon hinner träffa en massa spännande personer, göra massa upptäckter. Men kan du säga några av de sakerna som du, några nedslag som man får läsa om i essän som du själv kanske tycker är extra intressanta?
Ja, det är ju många olika saker. Men det jag tycker var spännande och som jag kanske upptäckte först när jag började skriva om den här texten, det var att det var väldigt intressant att läsa om hennes blick på USA som europé. Hon beskriver sig själv då, till exempel som en sorts gengångare, ett spöke från det gamla Europa som liksom besöker och blickar på det moderna USA då, framtiden. Och det är intressant att läsa det här, hennes skildring av USA i kontexten av andra mer kanske kritiska blickar på USA från samtida intellektuella under den här tiden, europeiska blickar.
Ja, för hon är lite kluven.
Ja, precis. Det finns en fascination av arkitekturen, städerna till exempel, det är många stadsskildringar. Hon beskriver Manhattan på ett väldigt målande sätt.
Hon beskriver också, ger en fantastisk beskrivning av sådana här amerikanska drugstores som är väldigt rolig.
Mm, precis, hon fascineras av dem och ser dem som en sorts alltså så här gör hon, hon ser någonting som intresserar henne. Hon är ju filosof och forskare i grunden, så att då ger hon liksom en sorts bakgrund och beskrivning. Så hon ger beskrivningen av drugstorens eller apotekens historia, och då har de då sin föregångare i gamla lanthandlar på Vilda Västern. Och de heter ju apotek då, får man veta av henne, därför att där kunde man då finna det allra viktigaste som man behövde. Och det var ju kanske både plåster, någonting att äta. Ja, sådär.
Men alla förpackningar liksom glänser och är väldigt färgglada. Allt ska se olika ut och alla olika loggor, men allting smakar likadant.
Ja,
alla
precis,
romaner och tandkrämsförpackningar ser likadana ut, det är en sak som du lyfter till exempel.
Mm. Jo, för det finns ju också en kritik av liksom kommersialismen och kapitalismen i den här kulturen som hon hela tiden förhåller sig till också. Absolut.
Men det blir också en blick sen, för du följer med henne tillbaka till Paris och hon börjar skriva reseskildringen och liksom bearbeta de här intrycken. Det blir också en historia om det gamla Europa.
Mm. Just det. Jag tycker det som kanske som jag skulle vilja lyfta fram som det kanske viktigaste med den här resan egentligen, och som och det är liksom hennes upptäckten eller medvetande höjningen hos henne själv om den strukturella rasismen, förtrycket i USA. Hon blir medveten om det där, och jag menar, det är klart, det finns, rasismen finns i Frankrike också, men den blir liksom inte, hon får uppleva den liksom in på bara huden, kan man säga, när hon reser med de här Greyhound-bussarna i södern där de här segregeringen fortfarande råder då. Mm. Jim Crow-lagarna, upplever hatet från den svarta befolkningen, och det här tror jag ja, det får betydelse för hennes blick sen när hon kommer tillbaka till Frankrike på kvinnans situation. Det här, hon reser då innan hon har skrivit sitt kanske mest berömda verk, Det andra könet. Den kom 1949. Och det är tydligt att hon då har... det är någonting sker. Det sker någon sorts politisk vändning under den här resan som jag tycker kanske är det allra viktigaste. Mm.
Du får fram det väldigt fint, tycker jag, sen hur också blickarna på henne, både som kvinna och fransk kvinna i USA, men också som vit när hon vandrar genom Harlem, att det är någonting som hon medvetandegörs på något sätt under den här resan om båda de sakerna. Men det har inte varit självklart i liksom mottagandet av Det andra könet, eller kanske att bokens efterliv, hur medveten Beauvoir har varit om de här frågorna. Det är en sak som är viktig för dig att lyfta fram.
Jo, det tycker jag är viktigt. Jag tror det här är ju en text som inte har fått lika mycket uppmärksamhet som Det andra könet. Och Det andra könet har särskilt på senare år fått en hel del kritik. Alltså Det andra könet är ju en beskrivning av kvinnans situation, kan man säga. Vad det innebär att växa upp och leva som kvinna i Frankrike under 40-talet. Så den å ena sidan är en historisk beskrivning, men sen å andra sidan så försöker hon också, hon arbetar filosofiskt också med en metod som där man, hela poängen är att utgå från det egna subjektiva perspektivet, det levda perspektivet. Och så att, men då har hon då kritiserats för att ha ett väldigt europeiskt, borgerligt, vitt perspektiv i Det andra könet. Det handlar ju om framförallt om kvinnor då som hon själv kommer i kontakt med, som liksom kommer ur samma miljö. Och ur det perspektivet tycker jag är intressant att läsa den här reseskildringen, för den på ett sätt mer radikal ur det perspektivet. Och jag menar, i reseskildringen har hon ännu inte utarbetat den här, hon arbetar inte så medvetet metodologiskt som hon gör i Det andra könet, utan det här skriver hon sina iakttagelser, och hon är väldigt nyfiken och har ganska mycket tid att turista, så att hon letar sig fram till jazzklubbar och ja, det händer ganska mycket på den där resan.
Och den reseskildringen finns inte översatt till svenska.
Nej, inte än.
Säger vi förlagshuset nu. Och också ytterligare ett skäl att läsa din essä, för man får lära sig mycket om vad hon skriver i den här reseskildringen. Mm. Tusen tack, Ulrika Björk, för att du ville berätta om din essä.
Tack, Magnus.
Nästa författare som jag vill bjuda upp är Erik Isberg. Välkommen. Erik, du är vetenskapshistoriker vid Kungliga Tekniska Högskolan. Mm. Och din essä heter Havsarkivet. Mm. Det här är en rafflande text om borrkärnor. Och det kan, det kan låta lite som en motsägelse. Du får nästan börja med att förklara vad en borrkärna är.
Ja, en borrkärna är alltså helt enkelt en slags cylinderformad profil, säger man. En slags cylinder man hämtar upp ur havsbotten inom oceanografin. Så det är ett slags tvärsnitt ur havsbotten. Och de olika lager som ligger där av sediment, av berggrund, av egentligen allt som har singlat ner på havsbotten genom historien. Och borrkärnan är ju då ett utsnitt ur den här havshistorien.
Det kanske är vanligt att tänka det i den jord som ligger ovanför vattenytan. Men precis. Det är stort sett samma sak.
Samma princip, samma liksom geologiska lager på lager princip, men i havet istället för på land.
När och hur börjar man borra på havets botten? Det är inte helt enkelt, tänker jag.
Nej, det är ganska krångligt. Och det är just därför som det är en ganska ny innovation det här, och som kommer i mitten av 1900-talet. Men att det har ju funnits långt tidigare liksom en dröm om att förstå vad som finns i havsbotten om man tar sig ner där. Vad för berättelse döljer sig där? Men det är under 1900-talets mitt, och särskilt under kalla kriget, när det finns geopolitiskt intresse i att liksom kontrollera det rummet, att ha koll på havsbotten, men också för att borra efter olja och andra resurser, som det mobiliseras då teknik, personal och infrastruktur som gör det möjligt att ta sig så djupt ner.
du tittar ju på ett större projekt som jag tänkte vi kunde komma in på, men i början är väl också lite friflygande, nästan på hobbynivå.
Verkligen, det har ju de moderna borrkärnorna växer fram mycket i faktiskt i en svensk kontext utanför Lysekil, där några göteborgska oceanografer experimenterar under andra världskriget. De tar lite Sverige som står utanför kriget som en chans att finslipa sina metoder och nyttjar borrar på nya sätt och sådär. Så att det börjar i en väldigt liten skala, men när kalla kriget drar igång, i synnerhet i den amerikanska havsforskningen, så expanderar de här praktikerna till att bli mycket, mycket större och en del av ett slags stort forskningsprogram.
Men visst är det någon tunnelbaneborr som är inblandad där i början?
Precis, från en av teknikerna jobbade på SJ och jobbade med banvallar. Så det kommer en väldigt oglamorös, liksom småskalig verksamhet som sen blir de här viktiga objekten för att förstå havets historia.
Men de här då ännu större projekten som växer fram sen, vad är det man vill ta reda på?
Ja, alltså det är någonting som jag skriver om i Sanyos, att det skiftar ganska mycket. Att vad är egentligen, man kan säga, den här tiden som de pratar om. Så det talas i, när jag har tittat på källmaterial då, från 60-talet i synnerhet i amerikansk oceanografi, havsforskning då, att de pratar om att vi ska nu ut på en upptäcktsresa för att hitta tiden i havet. Så man uttrycker sig nästan lite poetiskt och lite kryptiskt, men också förstår man för dem väldigt konkret. Och att det börjar i ett slags geologiskt intresse för hur länge har det funnits hav, hur har till exempel kontinentalplattor rört sig, har de det, när var det i så fall? Så det börjar i sådana frågor om ska man säga, jordens geologiska historia, där det här är en pusselbit som man nu kan få syn på. Men i takt med att frågor som rör miljöförändringar, klimatet, så bör man också tänka att kanske kan de här sedimenten på havets botten innehålla information om havets temperatur, om hur havsisen har sett ut historiskt, så att det blir en slags gradvis övergång till en typ av miljöforskning. Så att det är liksom inte så självklart vad den här tiden de ska upptäcka är. Det är någonting som
det är en väldigt spännande sak i din essä, hur du följer det där skiftet. Och det smyger fram, så vi kanske inte ska avslöja för mycket om vart det landar. Men man skiftar fokus, och istället för att prata om jordens historia så börjar man i stort sett prata om vår överlevnad och framtid. När sker det skiftet?
Så det sker under, skulle jag säga, 1970-talet framförallt. Ganska tydligt, en slags liksom både tror jag av att det är de politiska frågorna som existerar så att säga ovanför ytan i samhällsdebatten, där de här havsforskarna ser en möjlighet att här kan vi kanske göra oss relevanta. Och samtidigt så börjar man också besvara ganska mycket geologiska frågor om kontinentalplattor. Det är svårare att få pengar för det. Det finns nog ganska krassa skäl där. Men också en känsla av att vi kan använda de här borrkärnorna för att göra klimatmodeller för framtiden. Så att där föds också en slags ny tidshorisont inom den här forskningen, att man har haft blicken väldigt tydligt riktad bakåt. Men det jag skriver om i CERN är hur det snarare blir en slags framtidsforskning. Man blir en slags sorts siare nästan. Man tittar i sedimenten för att kunna skapa modeller av framtiden.
CERN heter Havsarkivet. Bara de här borrkärnorna är ett slags arkiv. Men också, de samlas också. Var förvaras de någonstans?
Ja, de förvaras i som de kallar det för, bibliotek ofta. Så att man har liksom, där de ligger rad på rad med de här kärnorna från hela världen. Så det är ett slags storslaget projekt verkligen, att försöka skapa ett havsarkiv på land. I Kalifornien finns det jättestora lokaler, även i New York, men även i andra länder utanför USA också.
Så tror du de här äldre borrkärnorna kommer fortsätta att lära oss saker om i framtiden?
Ja, det tror jag. Det är i det syftet de fortfarande bevaras. Så att det finns ju en, att nya frågor uppkommer, och då så blir det som med alla arkiv, precis som de arkiven som rymmer böcker och gamla skrifter av olika slag, så kan nya frågor ställas och nya svar genereras.
Alltid när man skriver en text så tänker jag att det uppstår nya frågor, och man kanske ser vissa saker på nya sätt och vill forska vidare om man är forskare. Vad är du själv mest fascinerad av, liksom, det du skriver om just nu?
Ja, men jag tror kanske att det som verkligen känns spännande här när jag titta på det, om vi får skriva också den längre historien av idéer om havsbotten, går tillbaka till 1600-talet och de första teorierna om fossil. Vad är det för någonting? Och hur kan man använda liksom jorden eller havsbotten för att förstå någon slags längre historisk berättelse? Och att här kan man också få en viss blick på våra samtida diskussioner om en klimat, att vi lever i en tid där mycket förändras, där många, havet är inte statiskt, havet förändras nu på ett alarmerande sätt, men att det här att försöka förstå hur människans historia och den tiden vi lever i och jordens tider, ur havets tid, och hur de förhåller sig till varandra. Det finns så långtgående historier. Det går tillbaka, man går tillbaka flera hundra år, så försöker folk få ihop den bibliska tiden med fossilerna de hittar. Och att vi är på det viset ett led i en mycket längre historia av att tänka just kring hur förhåller sig vår egen tid till de olika tiderna som finns i haven, i atmosfären på olika sätt.
Havsarkivet alltså. Tack, Erik Isberg.
Tack.
Nu ska det bli domedagsstämning här inne. Det är dags att tala om undergångspoeterna. Jag säger välkommen till Sofia Roberg.
Tråkigt, det var den som för in undergången i rummet.
Ja, det kan jag förstå. Men det är också väldigt spännande. Alltså vår tid, bara 2020-talet, har ju knappt saknat domedagsstämning. Och den här essän, Undergångspoeterna, skildrar hur poeter genom litteraturhistorien har gestaltat just den här typen av stämningar. Och verkar ha varit ovanligt bra på det och frekventa med det efter man har läst din text. Hur har det känts för dig att återupptäcka alla dessa domedagsdikter från det förflutna?
Alltså det är ju såklart intressant att få ett historiskt perspektiv på att, och det här är väl egentligen en allmän sanning, att människor i alla tider har sett det som att undergången är nära. Och det finns ju uppenbarligen en sanning i det, men det är väldigt intressant att titta på vilka specifika föreställningar man har om undergången. Vad är det som framkallar den? Vad kommer efter? Och så. Och därmed också se perspektiv på dagens tankar kring undergången, som ofta då präglas av liksom klimatkrisen och ekologiska kriser.
Mm. Ämnet har ju sin givna aktualitet, som sagt. Men hur kom du själv till det här ämnet, att du bestämde för att skriva om det?
Alltså det kommer ju från mitt arbetet med min avhandling, där jag skriver med en dansk poet som heter Inge Christensen, som skrev en lång dikt som heter Alfabet då, i början av 1980-talet. Och i mitt avhandlingsarbete så, det var faktiskt sommaren 2018 som jag började skriva om undergången, och ni kanske minns att det var den här liksom otroligt varma och torra sommaren då, som jag tror faktiskt väckte en sorts liksom medvetenhet kring klimatförändringarna hos många.
Det var skogsbränder?
Ja, det var skogsbränder överallt. Och det var i slutet av den sommaren, när det var skogsbränder överallt, som jag satte mig och började skriva det kapitlet som i min avhandling, som handlar om just undergångsföreställningar hos i den här dikten. Och jag gjorde det därför att det är ju liksom, hon skriver den i en kontext av kalla kriget, då föreställningar om kärnvapenapokalypsen var väldigt närvarande. Och i den här dikten så är det som en röd tråd att det finns en risk att allting kommer att försvinna. Men det intressanta jag fann var att hon hela tiden försöker att motverka den undergångsstämningen med någonting annat.
Det här är en av litteraturhistoriens bästa diktsamlingar, men den kan vi prata om länge. I din essä så lyfter du många andra exempel. Har du någon ny favorit? Eller kanske fel att säga på ämnet, men någon som var stark för dig när du skrev essän?
Alltså, i essän så använde jag ju Harry Martinsons Aniara lite som en röd tråd och binder ihop. Och där är det intressant, det är också intressant just för att den skrevs 1956, och den tar ju också kärnvapenhotet som en slags, det är det som är det stora undergångshotet. Men det var också intressant att titta på äldre exempel som Völvans spådom ur den poetiska Eddan, där det talas om Ragnarök och att solen ska slukas och så vidare.
Vad är det poeterna får syn på som kanske andra inte ser på just det här ämnet?
Alltså, det är ju lite olika saker. Det jag skriver ju om i Sen att det finns ju en religiös idé om apokalypsen som man ser i Poetiska Eddan till exempel, där det är någonting nytt som uppstår. Alltså apokalypsen blir en brytpunkt, det är liksom ett avslöjande på något sätt, och sen ska den nya jorden komma. Men det mer samtida poeter gör är ju snarare att, skulle jag säga, snarare än att liksom profetera, på ofta ganska nyanserade och komplexa sätt visa på hur undergångsstämningar finns och påverkar oss, skulle jag säga. Och,
det är lika mycket om föreställningen som själva undergången i sig på något sätt. Mm.
Ja, precis. För det finns ett problem, menar jag och skriver om den här scenen, med att kanske bara föreställa sig klimatkrisen bara genom apokalypsens narrativ, för det finns ju så många berättelser om att jorden har gått under, så då tänker man, jaha, men det här har vi hört så många gånger redan. Jorden kommer inte gå under, det har folk sagt i alla tider.
Men skulle du säga att poeterna har gjort det mer hoppfull eller mer deprimerad i vårt nuvarande tillstånd?
Ja, men om man tar till exempel Kristensen, så det hon gör är att hon hela tiden sätter någon slags hoppingivande, livsbejakande impuls mot den här ödesmättade apokalyptiska stämningen. Som ett sätt att säga att för apokalypsen på något sätt, så, eller undergången, katastrofen är att allting bara pågår, som Walter Benjamin säger, och att det på något sätt präglar vårt tänkande idag, katastrofen, så att det finns någonting, ett värde i att istället då, som flera av poeterna jag tar upp, också visa på det alldeles fantastiska i livet vi lever nu, och att föra tillbaka tanken till det väldigt konkreta hos människorna och i naturen. Det är hoppingivande.
Ja, oavsett hur man läser de här sakerna, så tycker jag inte din essä drar ner stämningen alls i den här boxen. Tusen tack, Sofia Robert.
Tack.
Nu ska det handla om kvantfysik och religion, och så är välkomna till Carolina Enqvist-Kjellgren. Carolina, välkommen.
Tack så mycket.
Du är idéhistoriker vid Stockholms universitet.
Ja, det är.
Och din essä heter Subiri och kvantfysikens gåta.
Ja, det låter som en sån Kitty-bok ungefär. Jag har tänkt på ända sedan. Det var inte jag som bestämde den här titeln. Och jag tycker det låter som en sån här, de fem löser gåtan med den enögde mannen.
Eller så långt bort är det inte från innehållet i och för sig. Det är en otroligt spännande historia. Och huvudpersonen heter, hans första namn är
Xavier Zubiri.
Och är en spansk teolog.
Teolog,
och vi möter honom i början av den här texten i Rom. Glad, så glad så att han sjunger till och med på gatorna.
Ja.
Varför är han så glad?
Ja, men han är så glad därför att det här råkar vara en av de få tillfällen i hans liv där vetenskap och liksom livsöde sammanfaller. Ni vet, där liksom rationellt tänkande också sammanfaller med att det känns så jävla skönt. Det är ju inte så ofta, det brukar ju vara ofta tvärtom, men i det här fallet så är det liksom rationalitet och det som bara känns väldigt bra.
Det kan ju vara olika saker, men i hans fall så handlar det om att han har befriats från sina prästlöften.
Han är på väg till påven för att befrias från sina prästlöften, och han vill befrias från sina prästlöften eftersom han har då studerat kvantfysik och helt enkelt kommit fram till att han inte kan godta den katolska kyrkans dogmer. Men samtidigt som han har gjort det här så har han också träffat sin blivande fru, och för att kunna gifta sig med henne så måste han också då lösa sina prästlöften. Så han är på väg till påven för att bli välsignad.
Och han vet att det ska gå igenom, eller hur?
Och han vet att det ska gå igenom, precis.
Kärleken och kvantfysiken alltså, i det här vägskälet i hans liv. Nu får du kvällens värsta fråga på 30 sekunder. Vad är kvantfysik för någonting?
På 30 sekunder? Ja, men kvantfysik är en fysisk förklaringsmodell för hur vi ska förstå de allra mest grundläggande frågorna om världen. Vad är varat för någonting? Vad är de minsta beståndsdelarna? Hur samverkar de minsta beståndsdelarna? Ja, det är en metafysisk modell helt enkelt. Ett språk som vi har för att beskriva verkligheten. kan man säga. 30 sekunder.
Det var bra. Ja. På ytan så kan ju kvantfysik och religion och teologi då kännas rätt avlägsna.
Ja.
Men vad är det för beröringspunkter som finns och som ju den här Sobiri är på spåren?
Ja, men det som är grejen med kvantfysik egentligen både idag och då när Sobiri ägnade sig åt både teologi och, det var ju faktiskt inte religion egentligen utan teologi, om vi nu ska vara riktigt noggranna.
Och men det har lite med Gud och sånt
att göra. Det har lite med Gud att göra, ja visst. Fast religion har ju med troende att göra och teologi har ju förstås också med troende att göra, men det är ju också en etablerad vetenskap i den här tiden.
Mm.
Hur som helst, så kvantfysik liksom ifrågasätter ju några av våra mest intuitiva iakttagelser om världen, typ att det finns ting eller som sitter ihop på olika sätt. Den säger inte att det är fel, men den kvantfysik ifrågasätter det. Och det gjorde det speciellt när man liksom upptäckte de här kvantfysiska och framförallt de kvantmekaniska teorierna. Och då intresserade man sig för frågor som handlade om hur man ska hitta ett språk för att beskriva det här som man inte riktigt kan förstå, där man liksom inte riktigt vet vad det är man ser i observationer och där det verkar finnas en hel mängd saker som man inte kan se heller i den typen av experiment som man var kapabel att göra vid den här tiden. Det finns en mängd olösliga frågor, eller olösta åtminstone frågor. Och teologi är ju faktiskt, råkar vara en vetenskap som är väldigt bra på att formulera saker om sånt som man inte kan se. Så här finns det ju en direkt liksom, parallellitet i frågor, helt enkelt.
Innan vi säger mer om vad Sobiri liksom kommer fram till i den mån han kommer fram till någonting. Hur kommer han i kontakt med kvantfysiken från första början?
Ja, men det är nästan mest intressant. För att vid den här tiden, Javier Sobiri, även om nästan ingen här antagligen vet vem det är en av de spanskspråkiga världens absolut största filosofer under 1900-talet kan man säga. Och det betyder ju att han tillhörde liksom en grupp av elitvetenskapsmän i Spanien. Och han, precis som de allra flesta där och också på andra ställen i Europa vid den här tiden, de tänkte sig att för att kunna vara filosof och för att kunna ställa de här mest grundläggande frågorna, arbeta med fundamental filosofi, då måste man kunna naturvetenskap och matematik också och vice versa. Så vid den här tiden finns det liksom ett vetenskapsideal som handlar om att man ska inte bara vara specialist utan man ska också vara bildad. Så han hade helt enkelt under sin prästutbildning studerat den allra mest moderna matematiken och fysiken som ingick i hans prästutbildning.
Och din essä besöker olika platser kan man säga där mötet mellan kvantfysiken och teologin uppstår i mötet mellan olika forskare.
Ja, men precis.
Santander blir en lite oväntad mötesplats.
Ja, men precis. I den här scenen så får man många av sina föreställningar ifrågasatta kan man säga. Dels om vilka discipliner som är med och bidrar till vetenskapens utveckling, men också vilka platser som har varit med. För Javier Sobiri, han reser till Tyskland, det kanske inte så oväntat, och där arbetar han då i Berlin vid liksom ett kvantfysiskt laboratorium. Kanske inte så oväntat, men sen efter 1933, när den tyska vetenskapen kommer att allt mer domineras av nazister helt enkelt, då flyr ju ganska många av de här kvantfysikerna. De lämnar Tyskland och bland annat Erwin Schrödinger är en sån person som lämnar Tyskland och han söker nya jobb. Och bland annat så vill han komma till Spanien. Så då reser han till Santander där det finns en enorm sommarskola. Kan man säga, eller ett sommaruniversitet som finns där för att liksom sprida den allra mest moderna vetenskapen i Spanien kan man säga. Och där får han då, blir han då helt enkelt kontrakterad som lärare kan man säga. Han får liksom vara där och arbeta. Och han är så sugen på att vara i Spanien vid den här tiden att han faktiskt försöker lära sig spanska. För att kunna verkligen kunna sälja in sig själv.
Och Schrödingers katt har man kanske hört talas om. Det är också ett skäl att läsa din essä och få den bästa beskrivningen jag har läst av vad det innebär. Det är inte helt enkelt.
Wow.
Men din essä handlar ju också om kreativa akademiska miljöer. Alltså det är nästan slutar nästan i en lovsång till den typen av miljöer. Vad är det som du tycker är intressant med de här miljöerna där de här forskarna möts?
Ja, men jag tänkte på det när jag åkte hit faktiskt, för att nu den här essän har ju nästan blivit som ett politiskt inlägg, vilket den ju inte var tänkt som när den skrevs, kan man säga. Men det som är liksom specifikt med de här akademiska miljöerna som sådana som Einstein eller Schrödinger eller Xavier Zubiri eller sådana som Heidegger åtminstone periodvis rör sig i, det är att man har som ideal tvärvetenskaplighet, och då menar jag inte tvärvetenskaplighet som i att man har liksom ett projekt och så har man ett naturvetenskapligt projekt och sen har man en humanist som liksom gör något på sidan av, kanske berättar dess historia eller så, utan här har vi människor som är djupbildade inom flera av de här ämnena och som uppfattar det som att när de inte har ett egendisciplinärt språk, då måste de söka modeller från andra platser, från andra discipliner. Teologi blir relevant på riktigt därför att där finns det modeller att tänka på det som man ännu inte kan formulera inom fysiken. Och anledningen till att det är så, det är ju för att det finns miljöer där det bjuds in. Som det här, där man spelar musik, de främsta kompositörerna, de främsta filosoferna, de främsta naturvetenskapsmännen, och de träffas och pratar på riktigt. De är intresserade av varandras arbete på riktigt. De tänker sig att om man spekulerar, då kommer man så småningom att komma till svar. Det är liksom inte att producera nytta omedelbart.
Och med på riktigt menar du inte bara att man presenterar saker för varandra från sina olika perspektiv, utan man så att säga tänker tillsammans.
Man tänker tillsammans, och anledningen till att man kan göra det är därför att man inte har ett omedelbart nyttomål, utan man säger, låt oss undersöka. Vi vet inte vart vi är på väg, men nu ska vi samtala och så ser vi vart det leder. Och det är ju som jätteintressant, för en del av de sakerna man kommer fram till då filosofiskt eller teoretiskt, det har man sen kunnat visa i experiment på 80-talet, 1980-talet. Så lång tid tog det för det att bli nyttigt, men det blev nyttigt sen. Och det tänker jag verkligen att man ska ha med sig apropå det här politiska inlägget i en tid när utbildningsministrar står och säger vi ska inte läsa det här onyttiga. Mm. Då ska vi svara, jo det ska vi, för vi vet inte vad som kommer bli nyttigt om 40 år.
Du har ju umgåtts med den här Zubiri under ganska lång tid. Du fortsätter att forska på materialet. Har relationen till honom förändrats på något sätt under arbetets gång?
Ja. Alltså, jag ska säga att Xavier Zubiri verkar ha varit en ganska jobbig person. Om man läser de här böckerna så är ju de liksom långa filosofiska traktat. Men det här att läsa text är ju också ett sätt att umgås. Så att den här en del av det som han skriver är verkligen så fantastiskt bra så att det liksom sätter kroppen i brand. Och det är ju liksom ett gott tecken på att man är på väg någonstans i forskningen. Att materialet som man arbetar med, ja, men liksom får en att känna som under den allra finaste springturen på något sätt. Att hela kroppen brinner.
Och mycket av materialet som du har studerat är ju inte utgivet utan det är originalkällor, så det är ytterligare ett skäl att läsa din essä.
Ja, men absolut. Ganska mycket som står i den här essän finns faktiskt inte publicerat någon annanstans. Så det är ju en populärvetenskaplig essä, men den råkar också vara ett forskningsresultat då, i linje med det spekulativa idealet.
Utmärkt. Caroline Enquist Källgren, tusen tack.
Tack.
Och då har det blivit dags för kvällens sista författare att komma upp. Jag säger välkommen till Mikael Azar. Mikael, välkommen. Du är idéhistoriker vid Göteborgs universitet.
Ja.
Och din essä heter Ödets tärningar. Jag tänker att din essä lyfter ett ämne som många kan relatera till. Alltså ibland drabbas vi av saker som är svåra att förklara. Vare sig det handlar om lottovinster eller blixtförälskelser eller stora förluster. Och vi famlar efter svar om varför just detta hände just oss. Vi funderar på vårt öde. Din essä börjar ju med en sån här typ av händelse. Och det råkar vara dina föräldrar som av en slump möttes på en bokhandel i Paris på 60-talet. Och båda ville köpa Madame Bovary-romanen av Flaubert. Det fanns bara ett exemplar.
Ja. Det är en version av historien. Det är inte säkert det är den riktiga, men
det är den som har traderats i alla fall.
Den är väldigt vacker och jag började min bok med den därför att den hade en förmåga att gripa, tänkte jag, läsaren, just i detta att den kunde påminna oss om det otroliga att vi finns till.
Ja, det är hela din existens som ligger i vågskålen här på din
sida. För det här är så att säga bara egentligen en bild av alla våra förutsättningar. Vi kommer från tusentals olika faktorer som gör oss möjliga. Och,
redan i inledning, redan första sidan så får man ju ställa sig inför det faktum att det är otroligt att du är här överhuvudtaget, att du läser den här
att
texten.
Att ni är här överhuvudtaget beror på
att vi möts.
14 miljarders historia som har gjort det här ögonblicket möjligt. Och det är så att säga min poäng att öppna upp för detta för att komma bortom den här så att säga, vardagliga eller slentrianen att vi tar saker och ting för givet, men det finns ju ett vackert formulering av Gunnar Björling, poeten, som säger allt skulle kunna vara tusen annorlunda. Och den där känslan vill jag så direkt förmedla.
Och du har forskat länge om ödet och du långt innan du skrev den här essän och du följer också begreppet från antiken ända fram till idag. Bara ödet i sig är ju ett enormt begrepp. Ja. Kan du säga att du vet vad ödet är?
Absolut. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men jag kan tänka att jag skulle formulera mig så här. Diskussionen om ödet eller begreppet öde i dess olika versioner handlar väldigt mycket om människans försök att förstå det stora livsmysteriet. Och just detta att vi i grunden intuitivt eller innerst inne vet att det är någonting som befinner sig bortom vår makt. Vi är utkastade i en värld som vi inte själva har skapat. Vi är födda till en familj som vi inte själva har valt. Till en kropp. Vi har ärvt en kropp som Bonander var inne på. Som vi inte själva har bestämt hur den ska se ut. Vilket kön den ska ha. Vilka gener den ska ha etc. Allt detta är så att säga någonting som mynnar ut i denna strävan att formulera begrepp. Och ödet är ett väldigt, väldigt närvarande sådant som finns i filosofin, i teologin, i litteraturen, i konsten. Men det finns också massa olika mer specifika förklaringsmodeller för vad ödet är för någonting. Vissa säger att det är gudarna, andra säger att det är generna, några säger att det är anatomin eller klassförhållanden eller produktivförhållanden eller det historiska arvet och så vidare och så vidare. Mm.
Så du menar att ödesbegreppet kan omfamna många saker utanför så att säga, den gudomliga anledningen?
Absolut, absolut. Mm. Och man kan väldigt kortfattat säga att det finns, jag tar upp fyra olika linjer där. Å ena sidan den här idén om att det finns en mening med allting som sker. Att mina föräldrar träffades just vid det ögonblicket i en stad i Europa 1968. Det var meningen med stort M. Det skulle inte kunna ske på annat sätt. Det fanns en plan, det stod skrivet i stjärnorna eller Gud ville att det skulle bli så. En annan variant är ju att man hävdar att det helt enkelt är den blinda nödvändigheten. En deterministisk modell. De kunde inte göra annat än att träffas. Fast inte för att det fanns en mening med det utan bara på grund av olika faktorer som spelar in och kausalt helt enkelt. En tredje variant är att det faktiskt har att göra med ren slump. De råkade stöta på varandra. En man från Libanon, en kvinna från Sverige. Båda var lösdrivande, luffare och hade ingen plan med sin tillvaro. Men där gjorde de det här ögonblicket möjligt. För hade inte jag varit här så hade inte ni heller kunnat lyssna på det jag säger just idag. Men sen finns det naturligtvis den fjärde varianten. Och det är liksom det här gradvisa försöket att hävda att ödet är någonting som människan skapar själv. Alltså, vi kan ta ödet i våra egna händer. En formulering som egentligen finns på alla språk och som är väldigt typisk i den moderna så att säga, upplysningsdiskursen och politiska idén om att människan har en förmåga att skapa sin tillvaro. Och det är också det som gör det här begreppet så intressant, att det innefattar så många olika spänningsförhållanden och tvetydigheter eller mångtydigheter.
Att ta ödet i sina egna händer är inte riktigt samma sak som att säga att ödet inte finns alls.
Beror på lite grann, för det finns de mest optimistiska tänker ju sig att vi kan bli, som det heter hos vissa tänker på 1600-1700-talet, vi kan bli universums härskare. Vi kan vara naturens ägare och herrar. Problemet är naturligtvis att man har att göra med vissa förhållanden som överskrider vår makt. Och förmodligen kommer att göra det. Det är inte vi som har skapat universum, inte vi som har skapat jorden, inte vi som har skapat födelsen, födelselotteriet, inte heller döden. Framförallt döden är ju en kränkning av människans strävan att bli allsmäktig, så att säga.
Det finns ju några syskonbegrepp här, eller kanske antagonister, men tur, slump har du nämnt. Hur förhåller de sig? Tur ligger någonstans mitt emellan, eller? Alltså, vissa kan ha mer tur än andra och så vidare. Att det...
Jag tror man kan säga så här att å ena sidan, beroende på vilken diskurs eller begrepp om öde vi tittar på, för det finns ju olika då, så finns det en motsatspar. Antingen är det ödet eller är det slumpen. Mm. Men intressant nog så det svenska ordet öde har... Det översätter ofta andra språks begrepp om öde. Det som på andra språk betyder slump till öde på svenska. Mm. Och inte minst till exempel det här begreppet fortuna som vi har i latinet. Det har ofta kommit att översättas som öde. Men fortuna är mycket mer besvärligt, nyckfullt, svårbegripbart. Det oförutsägbara, det slumpmässiga ibland rent av. Och vi har det till exempel i uttryck som ödets nyck eller ödets ironi. Och det är liksom inte en ödesmakt som bestämmer, utan det är någonting annat som spelar in i detta.
Man kan väl säga att slumpen känns ju som en mer modern förklaringsmodell. Mm. Skulle du säga att ödet är överspelat som begrepp i vår tid? Eller har blivit åtminstone lite gammeldags?
Man skulle kunna tro det. Och i vissa kretsar har det nog blivit det, man har ersatt det med andra begrepp som är mer precisa så inom olika vetenskapliga fält. Men fundera lite grann på detta ord några dagar och titta på, läs de romaner ni läser och titta på de filmer ni tittar på och så vidare, så kommer ni se att det här ordet dyker upp i princip överallt i mängder av sammanhang. Så det dröjer sig kvar, och förmodligen gör det just för att det är ett av de centrala begrepp vi har för att ringa in det stora livsmysteriet. Mm. Hur blir vi det vi blir? Vilka krafter, lagar, makter är det som spelar in i detta? Skulle det kunna bli på ett annat sätt? Vilken frihet har vi att förändra våra liv? Och de här frågorna har vi inga egentliga tydliga lösningar på. Och så länge vi inte har det, så kommer det här begreppet vara ganska produktivt, framförallt inom filosofiska, eller kanske framförallt inom populärvetenskapliga kretsar. Mm. Populär, alltså konst och film och sånt där, litteratur, skönlitteratur framförallt.
Är det ett begrepp som vi behöver?
Jag tror inte vi kan göra så av med det, så ja. I den mån det kan få oss att bli påminda om det fantastiska och det miserabla i att vi finns till. För det är ingen entydig historia detta, naturligtvis.
Strålande. Då säger jag tack också till dig, Mikael Azar.
Tack. Tack själv.
Tack också självklart till alla ni som kom hit ikväll och till alla er som lyssnade hemma. Köp bildningsboxen och läs de här essäerna. Tusen tack.
Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.